A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att ja, det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Ja, gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Vill man inte fortsätta?
Nej. Precis.
Mm. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 415 av Ångestpodden.
Ja, vad trevligt att just du tryck play. Det är liksom något sånt vi ska börja med. Nu är det nya året.
Ja, verkligen. God morgon.
Ja, verkligen riktigt så morgonradio.
Mm.
Jag heter Ida Högstrand och du heter Sofie Hallberg.
Ja, det stämmer bra.
Hur känner du att det är nytt år?
att jag alltid blir påmind om att jag tycker att de här första, typ första två veckorna på nya året är skit.
Ja, jag,
alltså, jag hatar det.
Du, jag har sån fucking ångest.
Ja, jag med, jag mår skit. Nej, okej, då överdriver jag när jag säger att jag mår skit. Men jag har en olustig känsla, ja, i kroppen. Jag tycker inte om det liksom.
Jag har jättemycket ångest.
Ja, och det är inte så här att jag inte ville lämna det gamla året eller att jag inte känner mig pepp på detta året. Alltså det är verkligen, jag kan inte säga vad det är. Det är bara så här, usch, jag går och känner mig så här loj och slapp och typ oinspirerad och lite så, jag vet inte, på ett sätt så, åh vad skönt med rutiner, och samtidigt så, jag pallar typ ingenting.
Mm, jag vet.
Alltså jag är väldigt, jag är så i något gränsland, och det, det är lite jobbigt är det ju bara, det är inte pissjobbigt.
Nej, men verkligen så här, men jag har mycket ångest, ja, och jag är så, det kan jag ju hantera.
Ja, men det är så här, just det, jag har ju alltid det i början på de nya åren. Här. Alltså de här första så, jag skulle säga kanske från första till 10 januari är ganska skit. Lite så, ja, low key, trögt bara.
Idag har vi ju liksom ett avsnitt som, alltså jag vet inte vad jag ska säga för att liksom kunna beskriva det här avsnittet. För att det är så viktigt, det är så alltså rörande och också en sån liksom kraft.
Mm, verkligen. Idag har vi ju med oss Matilda.
Ja, Matilda Hoffling som egentligen blev liksom Matilda Hoffling med hela svenska folket när hon blev lyssnarnas sommarvärd i P1 2021.
Exakt, och det sommarpratet är, det är helt otroligt.
Ja men verkligen, och jag såg när vi la ut i förrgår att Matilda skulle gästa oss, så var det så många som skrev bara, ja, jag lyssnade på hennes sommarprat och jag blev så berörd. Mm. Och hon har ju också skrivit en bok som heter Berätta du så dödar jag dig.
Mm.
För Matildas berättelse handlar om prostitution, att försöka lämna prostitution, att vara barn och bli utnyttjad sexuellt av män och såld av framförallt en man som hon träffar på internet.
Mm. Och det här är ju också ett ämne som vi har tagit upp ganska många gånger i Ångestpodden, men Det känns alltid lika, tyvärr, viktigt och aktuellt.
Ja, alltså liksom att prata om grooming på det här sättet, det är som att det är liksom, alltså i den utsträckningen det pågår, då pratas det ju för lite om det.
Ja, och så här, det kommer ni ju höra också i samtalet med Matilda, men att så här, när hon ändå utsattes för grooming, då snackar vi fortfarande på den tiden där man liksom behövde koppla upp sig på internet. Man behövde liksom hitta sidor där det fanns chattfunktioner eller, alltså det var ju liksom inte att man var uppkopplad hela tiden. Nej. I appar som det är idag. Alltså jag bara hade ett samtal om det här igår med mamma och hennes kompis i att så, alltså så som man är utsatt idag, men att också vem som helst kan hamna i prostitution hur enkelt som helst.
Ja, och att liksom Matilda, det kommer ni ju höra, men att hon bar på den här hemligheten under så stor del av sitt liv och sen bara den kraften i att börja berätta.
Ja, det är helt otroligt.
Vi rullar intervjun med Matilda Hoffling.
Varsågoda!
Hej Matilda och varmt, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Du ska få börja berätta, vem är du?
Jag är Matilda, bor i Västerås, är 36 år, pluggar just nu till socialpedagog.
Ångestpodden-frågan lyder, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Oj, alltså ångest för mig är ju ganska stort, jobbigt, alltså någonting som tar över liksom ens kropp. Alltså att det förlamar en på ett sätt som, ja, svårt att beskriva, men ja, det är väl det jag tänker på när det.
Men alltså att läsa din bok och lyssna på ditt sommarprat har ju varit en väldigt känslosam och stark upplevelse, skulle vi ändå vilja påstå.
Verkligen.
Och idag ska vi ju prata om grooming, om att sälja sex och självskadebeteende. Vad är det som gör att du vill dela dina erfarenheter?
Nej, men jag kände ju när jag tog beslutet att nu vill jag liksom gå ut med det här. Det var ju, alltså den största liksom, anledningen var ju att jag ville få ut det för att andra också kunde se att, alltså, jag är inte ensam, de andra är inte ensamma, att vi är så många som faktiskt har varit utsatta eller är i det just nu. Och jag tyckte det var så viktigt att lyfta det. Mm. För de, jag menar, om jag kan vara röst för någon annan så är jag, var det värt det liksom. Mm. Det.
Mm. Men var är du född och uppvuxen? Är det i Västerås?
Ja.
Ja, det är det. Mm. Men om vi liksom backar bandet, hur var din uppväxt, alltså innan tonåren, som barn?
Alltså den var ju, jag hade ju en trygg familj, mamma och pappa, två äldre syskon, simmade väldigt, väldigt mycket. Det var ju hela mitt liv ett tag. Otroligt envis, väldigt glad tror jag. Jag tror att mamma skulle beskriva mig som det. Nej, men jag hade en väldigt bra uppväxt. Ja, men trygg familj och allt, så mycket kompisar. Mm.
Ja, för du beskriver ju också i din bok just dina kompisar och liksom, och man får ju intrycket av att du var liksom en väldigt social tjej.
Ja, jo, men det kan man säga. Väldigt blyg dock, men ja. Väldigt, väldigt blyg. Men det liksom har fasats ut lite. Så att, men mycket kompisar hade jag och ja.
Men som sagt så simmade du ju mycket och du åker på en träningsresa till Malta. Vill du berätta om den här resan? Vad hände där?
Ja, alltså vi åker ju dit, vi är ju 50 ungdomar tror jag som åker med bara tränarna då. Och ska liksom ha vår livsresa. Vi hade ju spara pengar och hade sett fram emot det jättelänge. Men sen där så, vi har ju massa regler som de har satt upp. Så klockan 9 så skulle vi vara inne på våra hotellrum. Så. Men jag valde att gå ut och köpa godis för att jag var sugen på det. Så jag tog liksom, jag gick ut och sen så hände det som liksom man inte tror ska hända. Utan jag blev utsatt för en överfallsvåldtäkt helt enkelt. Efter det var jag tyst. Helt enkelt. Mm. Jag vågade inte berätta. För att jag kände att det var mitt fel. För att jag gick ut när vi inte fick. Och jag gjorde inget motstånd. Allt det där. Så jag tog på mig det själv. Och gick väl tillbaka till hotellrummet. Och bara liksom stoppade undan det där på något vis.
Och hur gammal är du här?
13.
Du är 13 år. Och gud, och jag kommer att tänka så, alltså, man känner liksom så mycket med dig i det, att vara så ung, man ska åka på resa, har sett fram emot det, och sen så händer liksom bland det värsta en människa kan utsättas för. Det är liksom, alltså man får bara så nej, alltså. Men som du säger så berättar du ju inte om den här våldtäkten för någon. Är det liksom för att du känner att, som du var inne på, att det är mitt fel, känner du redan där skam och skuld?
Ja, det gjorde jag. Ganska omgående. Så jag mådde väldigt dåligt. Alltså, jag fick ju väldigt mycket ångest efter det där. Och försökte liksom hantera det så. Men just skammen, och det kom liksom direkt. För jag kände att det där, det var helt enkelt mitt fel. De hade ju sagt åt mig att inte gå ut.
Men en tid efter det här, när du har kommit hem igen och så börjar du chatta med en kille på internet som heter Simon. Hur får ni kontakt med varandra och vem är den här Simon? Tror du där och då?
Ja, alltså Simon fick jag kontakt med på nätet. Jag var väldigt mycket ute på nätet efter den händelsen egentligen. För att jag behövde någon bekräftelse. Det var på något sätt, jag behövde prata med någon. Så att jag var mycket ute och pratade, chattade med väldigt mycket. Det fanns ju väldigt många forum då också.
Och när är detta i år?
99, 2000.
Ah. Så det är modem vi är liksom.
Ja, det är det där ljudet liksom.
Det var upptaget när man ringde.
Ja, och jag vet att pappa var liksom vansinnig ibland. Så här. Min syster var ju äldre. Så att det var mycket, hon satt ju mycket på telefon. Så det fick ju inte samtidigt. Och så, där. Så det var inte jättemycket man kunde sitta där. Men tiden jag satt där så spenderade jag liksom på de forumna. forumen. Mm. Så att, och där fick jag kontakt med Simon helt enkelt. Och han, vi började chatta, han utgav sig för att vara 16. Bodde i Västerås, beskrev han gick på skola och allt kändes ju jätte liksom, verkligt för mig. Mm, mm. Och inget jag liksom kände något konstigt med. Så, så det blev, vi byggde ju upp en relation ganska snabbt där jag kände att jag litar på honom. Och han, han blev liksom min trygghet. Mm. Han, jag kunde gå till honom liksom när, skriva till honom när jag kände att någonting hade hänt i skolan, när jag var, typ hade bråkat med kompisar och med föräldrar och sådär. Så då kontaktade jag honom igen och så blev det liksom daglig kontakt.
Mm. Mm. Ja, för visst berättade du för honom om våldtäkten även?
Ja,
han var liksom den enda som fick veta.
Ja, så det, så han var verkligen en person jag hade liksom, kände att han var mitt allt. Mm. Och jag kände mer och mer känslor för honom trots att jag aldrig hade sett eller träffat honom.
Mm.
Men sen byggdes det ju upp, alltså han, det blev, gränserna för mig flyttades lite grann mer och mer sen när han bad om bilder.
Mm.
Först var det ju bara ansiktet och sen så blev det liksom mer och mer kropp, alltså mer, jag fick dra lite på linnet, visat bröst och så här, det gick bara åt ett håll egentligen. Men jag kände då, alltså när jag skickade dem där, att det var inget konstigt till en början. Men sen när det började bli mer att han bad om hur jag skulle sitta och hur jag skulle stå och så där, så då blev det ju, kändes det väldigt jobbigt.
Mm.
Men jag vågade inte låta bli för att han var så viktig. Så.
Ja. Ja, men kan man säga att Simon blev liksom din första kärlek?
Ja, det kan man säga.
Mm. Ja. Och jag tänker med, man förstår ju verkligen den känslan också i att så här, när någon betyder så mycket, alltså det är klart man gör allt. Alltså, och att så här, saker som man kanske annars skulle tycka inte kändes så bra, men det blir nästan normalt för att så här, men nu har vi den här relationen och jag litar på honom. Och...
Ja, men alltså, så att förlora den kontakten är värre än att skicka en bild som egentligen inte känns helt okej. Okay. Men så här, att förlora den kontakten är mycket, mycket, mycket värre. Så därför går man över de där gränserna hela tiden. Liksom. Mm.
Ja,
det är ju precis. Helt psykiskt, det är ju helt normalt. Liksom. Mm.
Men skickar han några bilder på sig?
Nej, det gjorde han inte.
Nej.
Det, liksom, jag frågade hur han såg ut och han beskrev. Mm. Men hans kamera var trasig, sa han. Mm, för det var ju sån här gammal också, man satt på datorn.
Ja,
liksom,
ja, webcam. Stor
webcam. Ja. Så det var ju lite så här krångligt att skicka. Men, ja. Men det gick ju.
Mm.
Mm. Men efter några månader, så, eller nästan ett år.
Några månader.
Ja, det är några månader. Mm. Så söker ju Simon upp dig utanför din skola. Alltså berätta om ert första möte.
Alltså jag hade ju berättat om hela mitt liv för honom när jag slutade, hela mitt schema, han hade koll på allt. Så att jag, och han hade bett om att få ses och jag hade liksom skjutit upp det där för att jag kände att jag var inte riktigt redo. Mm. Mer för att jag själv kände att jag, alltså jag var inte nöjd med min kropp och allt så här, var orolig för vad han skulle tycka. Men sen så kom jag ut från skolan, gick till min cykel och sen så ser jag då en man som står där. Först reagerar jag inte, men sen så kommer han fram och berättar att frågar om det är jag som är Matilda. Och sen så berättar han att det är han som är Simon. Och just då, alltså jag förstår ju inte att det är samma person överhuvudtaget. Det snurrar ju huvudet på mig. Liksom. Men jag förstår inte där och då att det är han.
Nej.
Så han får ju med mig helt enkelt därifrån till hans bil. Och de stegen från liksom cykeln till den här bilen, alltså det är de, liksom, det är de, ja, liv, alltså det var
avgörande
där,
stegen. Ja.
Och då känner jag så här, alltså jag kan gå fortfarande och grubbla över dem där. Varför gick jag med och varför kunde jag inte bara ropa på hjälp? Men alltså det var ju, jag kunde ju inte, alltså, jag var ju ett barn också.
Mm.
Och han var en stor vuxen man.
Ja, för hur gammal var han när han väl stod där?
27.
Ja.
Så det är ju, ja, en vuxen helt enkelt.
Mm, och, precis.
Så jag kände mig ju hot. Alltså, jag kunde inte göra så mycket, så jag följde ju med.
Mm.
Så det, ja.
Och vad hände sen, alltså, när ni åker iväg i hans bil?
Mm. vi åker och han åker hem till sig. Och jag följer med honom upp till hans lägenhet. Och där så bara, liksom, vad ska man säga, det, han vänder och blir liksom helt förändrad. På bara, ja, det går så fort. Det blir bara svart i hans ögon. Mm. Och sen så utsätter han mig för en våldtäkt. Och tar både filmer och ja, bilder helt enkelt på mig. Mm. Så han har ju mig där liksom. Mm. Där är jag fast. Och jag vet fortfarande inte att det är han. Som är Simon som jag har chattat med. Så det, ja.
Mm. Och alltså det är också så, alltså något i en blir så liksom förbannad över att han har ens i sig att söka upp dig i skolan som en trygg plats för ett barn, eller ska vara en trygg plats för ett barn. Alltså redan där är du liksom en så sjuk människa liksom, jag blir galen. Men när går det upp för dig att det är samma Simon?
Alltså det dröjer ju lite grann. Alltså det är ju inte ens samma dag. Jag kommer ju hem efter det där och är ganska, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva mig, men jag är ganska borta. Alltså jag är liksom tom. Jag vet inte alls hur jag ska. Men jag kommer hem och så sätter jag mig vid datorn och skriver till honom och frågar om han är där. Men får inget svar. Och där är jag fortfarande inställd på att det är inte samma. Så det tar ju, ja, det tar, jag vet faktiskt inte, alltså när det liksom bara slog in, när jag förstod att, och det är fortfarande idag, så är det fortfarande, det känns som det är två olika personer. För att, ja, han var så, jag blev så kär och sen bara, ja, blir det så här.
Ja, precis. Ja, men i boken så beskriver du ju det som ett nästan före och efter det här mötet och de här stegen till bilen just.
Precis.
Och hur blir de här åren efteråt? I boken beskriver du det som att du liksom börjar leva ett dubbelliv där du liksom går i skolan men också träffar massa män. Vad händer här efter det här första mötet med Simon?
Alltså jag kom ju hem och sen så, jag får ju de här hoten liksom, att du får inte berätta för någon, för då kommer jag att sprida de här filmerna och bilderna till dina föräldrar och vänner och sådär. Så att jag är ju väldigt rädd, och jag är väldigt rädd att de ska ligga i brevlådan hela tiden, de här bilderna jag ser framför mig, att pappa liksom ska ta upp dem där och hitta. Och det är ju verkliga hot. Liksom. Mm. Så en vecka efter jag hade varit hos honom så skulle jag stå utanför skolan och vänta på en bil. Och jag hade ingen aning om vem som satt, alltså vem som skulle sitta där. Och det var ju en helt annan man då. En mycket äldre man. Som jag klev in i den bilen och åkte med. Och blev utsatt av honom i bilen. Och det fortsatte så sen. Jag fick liksom, det var som att Simon var styrande i det här. Och sen så putsade han ut liksom vad jag skulle, vilka jag skulle träffa.
Mm.
Och sen hade han full koll över mig, alltså hela tiden. Han hade koll på mitt schema. Och i början så var jag lite sådär, alltså jag vet inte om det var min envishet, alltså redan, alltså att jag hade det med på något vis, att för att jag kunde bli lite såhär, nej, jag ska inte stå där. Jag kunde svara ibland. Men då fick jag ju hela tiden tillbaka, så att men gör du inte det så händer det här och det här och här. Så att hela tiden hot, så att jag vågar ju aldrig liksom, var någon gång jag sprang. Men jag klev in i bilarna och åkte med och blev utsatt på olika platser. Och grejen är att de hämtade mig i skolan, så det var ju ganska öppet egentligen. Trots att det var så olika tecken. Jag kunde ju få bilfärg, nummer och sådär, så att jag visste. Så att det inte skulle bli så att jag stod och letade och att det blir liksom.
Det skulle se ut som att du hoppade in i familjens bil.
Ja, men precis. Ja. Och så det var ju alltid den här ångesten över vem som skulle sitta i bilen, vad vi skulle, vad de skulle göra. Om det var fler, för det kunde det vara ibland. Men så väldigt dödsångest, ren och skär dödsångest. Ja.
Men var det någon gång någon man som var så här, nej men gud, det är ju bara ett barn, eller?
Ja, det hände. Mm. Inte ofta, men det gjorde det. Och där kan jag också känna att alltså jag är väldigt arg på det också, för att den människan kunde ju åtminstone hjälpt till, alltså ja, sett att det här är inte okej, alltså det här, nu ringer jag och anmäler det här eller någonting, men ingen gjorde ju det, så jag kände bara allvarlighet ana, alltså det spelar ingen roll. Och det kunde ju vara, de kunde ju bete sig på olika sätt också. Vissa var väldigt så här sadistiska rakt igenom, elaka och verkligen så här använde ord och utsatte en för saker som man liksom, ja, mycket liksom fysiskt våld, men också de här andra då också kunde vara snälla i fel ord, men just att man möts av ett leende och man möts av, man kunde få någonting, man kunde få godis, man kunde få parfym, och sen så begår de ett övergrepp och sen så bara är de tillbaka igen till det snälla, och det hade jag så svårt att hantera, det var så otroligt, så det var lättare för mig att veta att jag skulle träffa någon som var liksom rakt igenom bara helt vidrig. Så att, ja, väldigt olika hur de betedde sig, och det lärde jag mig. Jag kände ju igen det precis när jag satt mig i bilen, så kunde jag känna så här, okej, det här är en sån här. Det är den typen och det är den typen, och så kom jag ihåg det sen, så att jag visste vad jag skulle, hur jag skulle liksom parera mitt, ja, helt sjukt.
Men liksom, hur ofta skedde det här? Var det liksom varje dag eller var det alltid så, den här veckodagen eller liksom, alltså?
Det var lite olika. Ibland, alltså någon vecka kunde det vara varje dag.
Ja.
Det berodde lite på hur jag hade det också, i hur jag gick i skolan och hur jag liksom simmade, för det gjorde jag ju då också ett tag till. Och sen så var det ju lite grann ja, men hur det funkar helt enkelt med, och sen kunde jag få, jag kände ju att jag var tvungen att lägga upp mitt liv efter det. Hela tiden, jag kunde ju inte, så jag hade ju hela tiden, så därför kändes det som att jag var liksom i två världar hela tiden. Att i skolan klev jag in liksom, ja, men var jag liksom normal, och sen klev jag ut och var jag äcklig, kände jag.
Men trots att du blir utsatt för många, många, många övergrepp, så berättar du ju inte för någon om vad som pågår. Varför gör du inte det, tror du?
Alltså jag, för det första så skäms jag. För jag vet inte vad jag blir utsatt för heller. Liksom. Allting så. Jag kan inte identifiera mig med någon.
Nej.
Jag vet inte vem jag skulle rycka tag i och ta hjälp av. Och sen är det ju de där hoten. Alltså, det är de där bilderna. Alltså, de var hela tiden över mig och bara tog över. Att, nej, men det går, jag kan inte säga något. Det är liksom, även om ibland kände jag att det fanns på tungan att jag, alltså när jag var riktigt, riktigt rädd, då kunde jag liksom kanske få ur med det, men det gick ju, alltså jag kom aldrig så långt.
Nej,
och också, man lär ju sig inte, alltså man vet ju inte vad ett övergrepp är när man är så ung. Alltså som barn vet man inte det, och det är ju helt sjukt att man inte vet det.
Nej, och så här prostitution, som du sa här innan vi började spela in, att så här, det är först nu du ens har kunnat använda det ordet, för man vet, man kan liksom inte identifiera sig med den bilden som man har av prostitution, för att man tror att det är något annat.
Ja, precis. Ja. Sverige. Och jag träffar ju så många liksom runt om i mitt liv då också, för jag blev ju väldigt fysisk, alltså jag fick ju mycket fysiska symptom i det här. Och jag sökte ju, alltså jag fick ju träffa läkare och sådär, och träffade väldigt mycket, men jag fick inga frågor heller om något. Så att hade jag fått någon fråga så kanske liksom jag hade
Kunnat
tänka till lite.
Ja.
Jo, men liksom, för samtidigt som det här pågår så börjar du ju såklart må väldigt, väldigt dåligt. Och du diagnostiseras också med anorexi. Hur skulle du beskriva din sjukdom? Hur började det?
Alltså jag började egentligen, jag var nog sjuk väldigt mycket tidigare än vad jag liksom, alltså när det började synas, då reagerade ju folk.
Ja, precis.
Och alltså, jag måste bara säga det, alltså nätstörning sitter ju inte i vilket än och sådär, att det är så många, de flesta är ju inte liksom, som man typiskt får höra liksom.
Exakt.
Att man är väldigt smal eller sådär, eller mager eller vad man nu, men jag hade ju egentligen bulimi skulle jag tro egentligen från början. Men när jag fick anorexi så syntes det, och då började folk reagera. Och då blev det ju, slog ju på alarmklockan liksom. Då fick jag ju hjälp. Men jag använde ju min, ätstörning som jag liksom har sett i efterhand, att jag har förstått att liksom överleva i det här. Alltså det blev ju som ett sätt att stänga av och att reglera känslor med. Mm. Så det blev ju på ett sätt min överlevnad och på ett sätt så är det ju livsfarligt. Mm. Alltså, så ja, det var ett effektivt sätt då.
Mm. Men för du blir ju ändå, alltså du är ändå så pass sjuk så att du blir inlagd i flera omgångar.
Mm.
Hur ser kontakten ut med männen då? Blir det liksom som en paus eller har du kontakt med dem även då?
Alltså under inläggningstiden har jag kontakt med dem via liksom sms och sådär. Men de är ju...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Så står ju redo liksom när jag kommer ut.
Berättar de att de väntar liksom.
De väntar, absolut. Och de utnyttjar ju den situationen till max. Att jag var så pass sjuk och att jag hade liksom en psykisk ohälsa. Och att det kändes som att de nästan gick igång på det mer. Ja. Så att jag var jätterädd uppe när jag var inlagd. Mm. När jag låg på, minns jag låg på barnkliniken och hade liksom... Jag hade panik för att jag var instängd där och inte kunde träffa de här. För att jag kände att, vad ska de göra om jag inte kan träffa? Alltså jag var livrädd att bara för att jag var inlåst här och de skulle då bli sura på mig och arga på mig. Jag var helt hjärntvättad. Så att jag liksom var ju nästan på väg ut därifrån och bara tänkte dra. För att jag var så orolig för att vad de skulle göra. Eftersom jag inte kunde stå där för deras förfoga. Så,
ja, precis.
Så.
Men går, alltså, när man liksom försöker föreställa sig de här männen, så tänker jag ju att det är liksom, alltså de mest sadistiska, så jag tänker ju att det är de mest ondskefulla, alltså djävulen själv, alltså. Men det är väldigt olika typer av män du träffar, och det känns så viktigt att man kommer ihåg det, att det är liksom pappor, det är företagsledare, det är som begår de här övergreppen. Går det liksom att säga någonting om dem, eller är de så olika?
Alltså, det är så svårt. Det är ju som sagt vem som helst. Men det känns ju så, för att det är det kan vara vem man minst anar. Och det är så svårt, för man ser ju inte vem som är kapabel till det, som går ut på gatan, som vi möter varje dag. Och det är det grejen, att de här hade ju liksom barn, de hade ett liv, alltså de hade fruar oftast och såg utåt sett helt normala ut. Men sen så var de liksom, som du säger, djävulen själv. Alltså nästan. Och vissa var... men det var ju det här, de var så olika också, men samtidigt så det här med makt. Alltså jag bara tänker, det har de gemensamt. Ja. Att makten, liksom, att de vill ha makt över någon och kände att de gick igång på det.
Mm. Mm. Det är det de typ betalar för. Liksom.
Ja, precis. Så var det mycket det här man fick höra i bilen, liksom, att ja, men min fru vill inte göra det här och är hemma. Och då fick jag göra det. Så det, ja.
Stackars dig att din fru inte vill göra det här hemma.
Alltså det,
det är så jävla äckligt. Men alltså, du mår ju såklart väldigt dåligt här och tampas också med mycket självmordstankar och har till och med planer på att ta ditt liv. Vill du berätta liksom, hur är livet här?
Alltså det, ja, jag kan inte förstå idag att jag överlever, alltså att jag sitter här idag, om man säger så, för att jag var så nedbruten. Alltså jag var helt och hjärntvättad av Simon också i det här. Och jag, varje gång efter de här övergreppen så blev jag... Alltså jag kände ju att jag ville bara försvinna. För att det var så fruktansvärt. Så att jag många gånger satt och funderade på hur jag skulle göra. Mm. Hur jag kunde liksom försvinna från allt.
Mm.
Men samtidigt så tänkte jag alltid på min familj. Mm. Det var det också som fortsatte. Alltså ändå höll mig kvar lite grann. Och sen även, ja, jag fick ju en systerdotter sen också som betydde allt. Och hon gjorde ju saken mycket, liksom, det vart lättare.
Mm.
Jag levde lite för henne också.
Mm.
Men jag tycker det är så starkt när du beskriver att du liksom plötsligt känner att du behöver männen. Och det är ju också väldigt vanligt. Och att du börjar höra av dig till dem själv. När sker det skift? Alltså hur gammal är du då? Och alltså hur är det för dig?
Alltså det börjar ju ganska... Ja, det är ju någonstans där mitt i innan jag fyllt 18 är det ju. Jag känner mer och mer, alltså den här ångesten, den bara ökar. Och jag känner att jag behöver skada mig själv för att stå ut. Och då ringer jag, eller hör av mig till den mest vidriga som jag har träffat. För att jag visste att han var liksom den som var hårdhäntast. Och kunde liksom göra illa mig.
Mm.
Och då hörde jag av mig när ångesten gick upp. Jag tänker på den här ångestkurvan liksom, att den bara stiger och då hör jag av mig, tar upp telefonen och sen så får jag svar, alltså de är ju så snabba på att svara, och sen så när jag ska träffa dem så hinner ju ångesten ofta gå ner, så att, alltså, det var ju panik varje gång, men samtidigt så utsatte jag mig, det blev som en ond cirkel, för det hjälpte för en stund.
Alltså det dämpades bara av att få höra av sig.
Ja, ja. Absolut. Och sen så var det också att liksom, under de här tillfällena också att det dämpades lite, men samtidigt så var det ju 100 gånger värre efteråt.
Mm.
Men det blev, man blev, alltså jag blev fast. Det gick inte att hantera det, och det var det enda sättet för mig att lyckas dämpa ångesten lite. Men jag insåg ju då att det blev ju bara värre och värre och värre.
Ja. Ja, för du skriver också i boken att när du träffar de här männen så är det ofta att du tänker så här: är det den här gången jag faktiskt dör? Alltså tänker du så inför varje träff?
Ja, nästan. Vissa hade jag träffat väldigt länge, samma, där visste jag att liksom, det skulle inte kunna, men det fanns vissa utav dem som jag var livrädd för, och speciellt när det var någon ny, där man inte visste. Alltså satt sig liksom en okänd bi, alltså med en man som man aldrig har, man fick alltid höra om man var liten, går inte med liksom någon i lekparken, någon ful gubbe liksom.
Ja.
Och här satt jag mig i de här bilarna och åkte med, och ja, det är svårt att beskriva, men det var väldigt många gånger jag tänkte att jag aldrig kommer hem med mer.
Men i det här är liksom Simon som någon slags, alltså han har som full kontroll över vad du gör, vilka du träffar. Delar han liksom ut de här träffarna till dig?
Ja, det gör han.
Ja.
Och sen så är ju han också själv. Han kommer ju själv ibland. Ibland vet jag inte om det är han eller någon helt annan som ska komma.
Mm.
Och det var ju någon gång jag inte dök upp på en träff som han hade bokat. Och då så får jag bara liksom höra han av sig och säger att men då ses vi imorgon. Och då så gör han det 100 gånger värre. Liksom.
Mm.
Han, ja men nästan som en hämnd för att jag inte var på den där träffen och träffade den där mannen och sådär. Så han hade full koll.
Mm. Mm.
Men jag tänker också, alltså är det någon gång som du känner igen någon av de här männen, eller så, oj den här personen har jag sett i stan, eller...
Ja, det är det. Absolut. Jag bor ju i Västerås och jag kan möta, men det är inte ofta, men det händer. Och då är det ju som att liksom, åka tillbaks dit där man var. Och det tar väldigt lång tid innan jag liksom kommer tillbaks igen efter en sån, ett sånt möte.
Ja.
Och det är ju, har ju hänt liksom på affärer och sådär. Och då är jag bara liksom fryst. Alltså jag går in i läget jag var i då.
Ja.
Så. Så att jag kan inte göra något, bara en gång jag stod med liksom en korg så här och bara möter den där mannen och kan inte, jag kan inte förmå mig att göra någonting. Jag bara står helt still och kan inte röra mig överhuvudtaget. Och till slut när jag liksom kan komma igång igen så släpper jag allting och bara går ut därifrån. Jag bara drar.
Mm.
Och de reaktionerna är ju, det är ju fortfarande. Så jag, ja.
Ja, men det är klart det sitter kvar i kroppen liksom.
Mm.
Men vid en av de här träffarna så blir du våldtagen av 5 män under en och samma träff liksom.
Mm.
Och du beskriver det i boken som att du där och då liksom tar slut. Alltså vad är det som händer efter det här?
Alltså det var så, jag kunde inte under den träffen, så jag blev lurad liksom. Jag, det skulle bara varit en, men så stod det fler. Och jag kunde inte koppla bort mig. Ibland kunde jag dissociera att jag försvann under övergreppen. Alltså jag kunde se någonting på väggen och så kunde jag liksom bara försvinna bort i tankarna, stänga av. Men under den här träffen gick inte det. Jag kunde inte det och jag var liksom helt medveten om vad de gjorde för något och jag kände allt på ett sätt som jag liksom, ja, det var bara värre än någonsin. Och jag var, alltså jag var beredd på att dö. Alltså det var verkligen den här dödsångesten och att jag var på väg att försvinna bort. Så att jag, ja, kunde inte hantera den gången. Så att det var liksom, nu jag måste ta mig ur det här. För att jag, antingen dör jag av männen eller så tar jag livet av mig.
Liksom. Ja.
Det var, ja.
Så där bestämmer du dig ändå för att så här, nu måste jag försöka komma ur det här?
Ja,
ja.
Absolut. Och det var liksom... ja, det var en lång process efter det, men det var det tillfället som liksom gjorde att det.
Och hur lång, alltså hur många år snackar vi här då från att du träffar Simon till den här gruppvåldtäkten?
10 år ungefär.
Ja.
Mm. Och hur, alltså, hur lång tid var du liksom i det här? Blev utsatt så här systematiskt? Ofta är det mer än 10 år om man ser till hela perioden?
Det är ungefär 10 år som det pågick liksom, med allt.
Ja. Och under de här 10 åren, ser det annorlunda ut i perioder eller är det ganska kontinuerligt?
Alltså det är ganska kontinuerligt, men sen i slutet där så är det ganska, där är det ganska hoppigt att jag försöker att lämna, alltså det här livet själv flera gånger. Att jag liksom lägger undan telefonen och sådär och det tar 2 dygn och så är jag liksom tillbaka. Mm. Jag kan inte, det går inte. Jag gömmer den på olika ställen men tar upp den igen så fort liksom ångesten ökar. Och, ja. Så det var omöjligt just då.
Mm. När är sista gången som du har kontakt med Simon?
Det är ungefär, han försvinner ju innan. Han försvinner ungefär när jag är 19. 18-19 där. Och han försvinner plötsligt. Jag vet inte. Han kunde försvinna i perioder tidigare också. Och kunde vara borta så här 1-2 veckor utan att säga. Och jag var så här, men gud, försvinner han nu? Vad händer då? Alltså, allt det här kom liksom... Han hade ju ändå styrt mig. Och jag hade blivit, det hade blivit som en... Alltså manipulerat mig och sådär. Så att jag var så, när han försvann och jag alltid orolig också. Mm. Så när han försvann för gott så blev det, alltså min, jag visste inte vem jag var.
Mm.
Så. Och det är så svårt att förklara för folk att, alltså han har så här utsatt mig för allt möjligt och ändå så kan jag känna att jag saknar honom inte, men jag, det fattas något. Och jag tänker det är ju samma som att leva med en i, alltså en våldsam relation. Ja. Liksom.
Exakt.
Så det blir samma.
Men du effekt. Vet liksom inte vad han tog vägen, alltså om han åkte fast för någonting. Nej. Eller liksom,
nej. Och jag har ju varit så att jag har inte vågat kolla. Alltså jag har inte vågat sökt upp. Och jag är livrädd för att han ska stå liksom någon dag och efter allt det här också. Så man pratar om honom. Så, men ja, jag tänker att jag är starkare idag
än vad han är. Verkligen.
Men år 2017 så sker en första förändring i ditt liv. För då berättar du för din sjukgymnast för första gången om den här våldtäkten som skedde i Malta när du var 13 år. Varför berättar du just där och då?
Alltså jag hade ju känt i många år att det liksom kom ifatt mig alltihopa. Och jag bara kände, alltså det var som en så här, bara jag måste ut med på något sätt. Det var så jag bara liksom sprängdes inombords.
Mm.
Och hon var den personen som har följt mig under många år, som jag kände mig otroligt trygg med. Så jag började känna att nu jag måste. Så jag frågade om hon kunde hjälpa mig med något. Och sen så kom det liksom fram.
Mm.
Och då tog jag upp med det här med Malta då. Jag vågade inte berätta om något mer, utan jag tänkte jag tar det. Så.
Mm.
Och hon var ju så fantastisk. Hon tog emot den här alltså, och bara hjälpte mig att liksom peppa mig att söka hjälp. Så jag gjorde det. Och det blev ju... Alltså det var ju meningen att jag skulle liksom ta någonstans i Västerås. Men jag vägrade det. För att jag kände att jag vill inte träffa någon jag känner. Och allt det här, det var jättejobbigt. Så jag sökte mig till Stora Syster, som är här. Mm. Föreningen Stora Syster i Stockholm här. Så jag åkte hit och gick på behandling.
Mm. Hur kändes det att berätta alltså om det första gången?
Alltså det var jättetufft. För jag var ju beredd på att säga, men höra liksom, varför gick du ut? Varför gick du ut på kvällen när du fick? Alltså bara malde i huvudet.
Mm.
Men ju mer jag fick berätta det för den här då som jag träffade psykologen, så förstod jag att men det var inte mitt fel. Hon var ju så bra att lyfta det också. Och det här med att förklara olika reaktioner vid en våldtäkt. Alltså det här att jag frös. Att jag gick in i det här freeze-läget.
Att man inte gör motstånd.
Ja, och jag hade inte hört talas om det innan. Nej, jag hade aldrig hört det. Och hade jag kanske vetat det innan, så kanske jag hade liksom förstått min reaktion. Och sådär. Så det fick jag förklarat. Och det känns väldigt skönt. Men ju mer jag berättade hos henne, ju mer kom det andra. Alltså det bara öppnades som en liksom port med minnen från allt.
Ja.
Så det blev en effekt att jag slutade där och sa att allt var bra.
Jaha, det blev liksom för jobbigt att det andra kom. Okay.
Precis, så
att
jag vågade inte berätta om det.
Nej.
För jag kändes liksom helt... jag var inte där. Så att jag avslutade kontakten och... Alltså den hjälpen var fantastisk. Jag super verkligen. Men jag avbröt och så avslutade vi. Men sen så kom det ju fatt mig som sagt sen. Och jag blev sjuk igen i en ätstörning.
Mm.
Så att det var där jag fick liksom gå tillbaka till den här enheten där jag hade gått tidigare. Och jag skämdes och jag kröp liksom till dörren där. Och så här, nu är jag här igen. Vi hade gått så många år där tidigare när jag var tonåring. Men också fick jag träffa rätt person från början.
Ah.
Så det tog ett år för mig när jag vågade liksom lita på henne, att hon kunde ta min historia. Så då började jag lite smått. Hon visste om Malta och det här. Det var liksom. Men sen så började jag berätta om hur jag blev utsatt av Simon. Och där och då förstod jag ju att det handlade om grooming. Mm. Det hade jag inte heller förstått. Och sen blev det liksom mer och mer och mer. Och sen var det ju så här, till slut ritade vi upp en tidslinje. För jag började ju liksom bara prata 2 år i taget.
Ja.
För jag vågade inte berätta om att jag hade faktiskt varit utsatt liksom 10 år. Så hon var ju så här, men Matilda, nu måste vi rita upp en tidslinje. För jag måste liksom se hur många år det verkligen är.
Mm.
Och vad du har blivit utsatt för. Så, men det svåraste var ju att berätta när jag liksom hade sökt upp de här själv. När jag skulle berätta det. Det var hemskt var det då.
Mm.
Men det var också, hon lyfte det all skam och skuld från mig liksom, direkt hela tiden. Och jättebra.
Mm. Men alltså det är ju också så enormt modigt att berätta. Kunde du känna det så här, fan vad modig jag är nu?
Nej, alltså jag kunde inte det då. Jag kände mig som att jag, alltså jag vet inte, men jag gick liksom med jag var ständigt rädd. Alltså när man lyfter det här så, alltså det växer ju hela tiden och det blir så mycket värre en period. Och det bara mardrömmar allt på det. Och då tänkte jag så här, det här, jag skulle aldrig gjort det här. Jag skulle låtit det liksom vara inombords. Men så här efterhand så, det var ju det jag skulle göra.
Så skulle säga att det är väldigt nyligen. Det var väl 2020 du berättade?
Ja, precis. Så det är inte jättelångt.
Nej.
Så jag går ju fortfarande i behandling. Hos samma person. Hos samma psykolog. Och det är jag jättetacksam för, att jag har fått gå kvar. För det är inte alltid man får det. Det är det här med hjälpen och sådär. Det är svårt att få rätt hjälp.
Ja, tyvärr.
När berättar du för anhöriga första gången?
För min, ja, min man Andreas berättade jag för, han visste ju om Malta och sådär också redan. Men han berättade jag också för där 2020. Mm. Han fick följa med och fick höra det från min psykolog först, för jag klarade inte av att berätta det själv. Så jag nästan, ja, det var hemskt, men det gick bra. Han tog emot det jättefint så.
Ja, han säger ju väldigt fint att det här förändrar ingenting.
Ja, för att jag var ju beredd, liksom, gå in här nu, det är kört. Kommer ut härifrån, kommer alla, han kommer inte vilja träffa mig mer. Han kommer inte vilja vara med mig. Och allt är bara snurra ju 2 veckor innan vi åkte, ja, gick på det här mötet. Men det gick ju jättebra.
Hur skulle du säga att du mår idag?
Upp och ner. Alltså, det går verkligen i vågor. Och alltså, jag har ju PTSD. Komplex PTSD, och det tar mycket av vardagen. Alltså det, man får verkligen, jag får verkligen anpassa mig hur jag liksom, vad jag orkar med, och jag får säga ifrån saker och sådär, för att jag orkar inte ibland, och mycket ångest och panikångest och sådär. Men det är sånt som, ja, det går ju åt rätt håll, men det tar tid. Så det är, ja, det är väldigt tufft i perioder.
Men du är ju så otrolig som sitter här. Du delar din berättelse. Alltså, du ska vara så stolt över dig själv.
Ja, men så att från att vara rädd, så rädd att man inte ens vågar berätta för sin man, till att liksom skriva den här boken, sommarprata, ja, sitta här.
Alltså, ja, nu fick jag rys.
Det är ju att vara modig på riktigt, att göra någonting trots att man är väldigt, väldigt rädd. Och det är bara så stort, alltså. Ja, otroligt.
Har någon av de här männen dömts för vad de utsatte dig för?
Inte för min del. Alltså inte för det de utsatt för mig för. Nej. Det har de inte. Jag, och det är också en så här stor fråga jag får ofta om jag har anmält och så. Och det är ju rimligt att fråga det. Men jag känner så här, ibland känner jag ju skuld för att jag inte har. För att jag inte anmälde och för att jag inte... Och nu är det ju preskriberat.
Ja, oh, gud, jag kan inte säga det ordet.
Preskriberat. Preskriberat.
Ja. Och så att, men det blir också en form av liksom, man lägger det på sig själv när någon säger, men varför anmäler du inte? Liksom. Och så bara, nej, fast jag kände att just i sommarpratet sa jag det, att jag ville att ni liksom accepterar det. Och,
precis.
Och så, så att, men jag önskar ju såklart att jag hade vågat och orkat gjort det. Det
ska man ska göra. Också orka göra.
Ja.
Man ska orka ta sig igenom livet också. Liksom.
Ja, men precis. Ja. Så,
man får prioritera det. Liksom. Ja, att man faktiskt ska ta sig igenom livet.
Ja. Absolut.
Men vad skulle du säga att du har fått för respons? Alltså, är det många som hör av sig som är i samma sits eller som har varit i samma sits?
Ja, ja, men det är det. Absolut. Det är, alltså, just efter sommarpratet så blev det ju alla verkligen hörde av sig. Det var både, ja, de som är utsatta, de som har varit utsatta, även så här äldre, ja, men äldre människor som hör av sig. Bara, men det här har jag aldrig hört, det här var jätteintressant, tack för att du lärde mig det här. Och just det här med ångestlindringen. Att,
precis.
Ja. Och då kände jag så här, yes, jag har nått ut. För det var det jag ville att folk skulle förstå den här liksom processen, hur man kan hamna i det här, och att man inte, man har ingen skuld i det. Liksom. Det är inte ens eget fel. Så det är de här männens fel. Det är liksom de som ska bära på det. Men, så det är, ja, så det är verkligen alla hört av sig. Det är väldigt, väldigt brett. Jag tror att sommarprat når ut till många i olika åldrar. Så.
Ja, men för det tänker jag också, att just det kände jag också i din bok, att det är så viktigt att så här, bara för att du sökt upp männen så är inte det för att du vill, utan det blir den enda överlevnadsstrategin. Det är samma sak som när man säger till kvinnor som lever i en våldsam relation, men vadå, det vill bara lämna, det vill bara gå. Nej, för det fungerar inte så.
Nej.
Och det måste vi liksom som samhälle lära oss någonstans. Och där gör ju du ett otroligt jobb. Jag är så glad att du ville berätta här i Ångestpodden. Du ska få sista frågan. Vad inspirerar dig till, jag tänker framförallt till att våga liksom dela?
Ja, men andra, alltså andra som har varit i samma situation som också har delat med sig och som inte har delat med sig. Alltså liksom alla som har varit i det här. alltså den här mardrömmen, och det inspirerar mig till att liksom fortsätta, och det ger mig mer, alltså ännu mer motivation att bara ja, ta det här vidare, och jag kämpar liksom lokalt, och jag försöker, och politikerna där hemma, nu har jag fått reda på för några dagar sedan att de ska kolla upp förutsättningarna för en sån här Mika-mottagning som finns i Västerås. Och det är så, jag har pratat med många politiker där om det efter mitt sommarprat, och lyfte att det här måste finnas. Och de lyssnade ju faktiskt. Och nu röstade alla, liksom att de var med på det. Så att nu hoppas jag att det kommer att bli så. Och det känns troligt. Ärligt. Yes!
Verkligen.
Wow. Så det, ja.
Ja, tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack själva.
Tack. Jag läste en artikel med Matilda nu för någon dag sedan. Där det stod att, alltså rubriken var så här. Männen var alltifrån typ läkare till lärare.
Mm.
Och det skrämmer ju mig så ofantligt. Alltså jag har sett. Jag har läst artiklar också de senaste dagarna om en rektor som har liksom åkt fast för eller jag vet inte om han har åkt fast eller bara blivit utpekad, men just för liksom sexuella trakasserier och grooming, alltså med små barn, och
han är väl inte dömd för någonting?
Nej, inte dömd än så länge, men jag tror det har upprättats en anmälan.
Mm.
Och alltså jag kan inte liksom för mitt liv förstå att det här bara pågår.
Mm.
Och hur viktig då Matildas berättelse är i det här.
Mm.
Och Matildas bok, Berättar du det här så dödar jag dig, finns överallt där böcker finns.
Ja, tack så jättemycket Matilda för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, alltså vi är så tacksamma för att du delar din berättelse.
Mm. Det finns ju också så många, alltså konton och...
Ja.
Föreningar och organisationer att vända sig till om man själv har fastnat i prostitution och liksom vill ta sig ur det men inte vet hur eller inte vågar. Så vi tänker att vi taggar en del på vår Insta under dagen idag, torsdag, när ni lyssnar på det här. Så ser ni vart ni kan vända er om ni behöver hjälp. Eller om ni kanske misstänker att ni har en kompis
exakt.
Som säljer sex.
Men och följ inte din hora på Instagram.
Mm.
För information och verkligen så berättelser från verkligheten.
Ja, och för att få känna att det finns en väg ut. För det gör det.
Det gör det.
Ja. Ja, tack igen Matilda för att du vill gästa Ångestpodden, och vi hörs ju som vanligt nästa torsdag.
Ja, ni har lyssnat på Ångestpodden med Ida och Sofie.
Ja.
Vi, alltså vad trevligt att ni lyssnar. Alltså jag tycker verkligen vi ska börja vara mer tacksamma för våra lyssnare det här
året. Det är vi väl för fan.
Ja, jag hoppas verkligen
ni Hej då!
Hej då!
Podplay. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.